Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Som ni ser så snöar det en smula över nejden.
Det plockar fram ett vanligt måttband.
Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är Konkret.
Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för.
Det är kul att vara igång igen förresten.
Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner.
Vi är ju liksom inte nöjda med det här, för vi känner att vi kan gå på alla.
Eller jag ska vara bäst.
Vi kan gå på alla.
Den andra är Osynlig. Ett finmaskigt nätverk av människor runt hela landet.
Kom igen då! Vi är bäst! Hela vägen!
Och som existerar därför att den vill finnas till.
Tommy Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar.
Den kallar vi idrottsrörelsen.
Nej, jag fattar precis där. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne.
Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till.
Tommy Soran Gemi är
över att ha hjälpt till.
Välkomna till Snett inåt bakåt. Sveriges mest inaktuella sportboll med Marcus Leifby. Och idag gäst Mats Egerholm. Välkommen.
Tack så mycket.
Jag har skrivit så här. Frilans, är du nöjd med ljudet Marcus?
Ja, jag tror det.
Frilansjournalist. Redaktör för Sportnytt och Sportspegeln. Kommenterat ett par OS. Men kanske framförallt före detta landslagsman i landhockey.
Stämmer.
Hur mår svensk landhockey idag?
Mår nog inte så bra. Mådde väldigt bra på slutet av 80-talet, andra halvan av 90-talet.
Okej.
Okay. När det var synnerligen aktivt skulle jag vilja säga. Mm. Med både högsta serie och division 1 runt om i hela Sverige. Efter millennieskiftet kanske och lite in på det så blev det mer och mer satsning inomhus och det har varit framgångsrikt för Sverige. Partille har ju vunnit Europacupen alltså och var Europas bästa lag. Men nu är det ju så att landhockey inomhus ingen har inte olympisk status, vilket gör att det kanske är lite mindre värderat än vad utomhusvarianten är. Det är synd, för det är en vacker idrott som, och en global idrott som Sverige borde vara bättre i med tanke på det klubba bollarv som finns. Men det kanske också är klubba bollarvet som gör att det kanske är lite svårt för landhockeyn att det finns så många sporter. Det kanske inte, Sverige kanske är det land som har mest klubba bollidrotter. Det är ishockey, det är bandy, det är innebandy och det är landhockey. Ja. Bor i Spanien så kanske det inte finns lika många idrotter, klubbar, bollar att välja på.
Du är också intresserad av DDR som är ju dagens ämne. Hur väcktes detta intresse?
Jag tror att intresset väcktes av det hemliga. Att man aldrig fick se de här människorna. Man visste inte vilka de var. Det pratades när man var barn om livet bakom järnridån. Om ett annorlunda samhälle som man inte riktigt visste fanns. Eller hur det såg ut. Och just när det kom till idrott då så kom ju de här personerna fram. De gav ju öst och livet bakom järnridån ett ansikte. Och sen var de ju otroligt framgångsrika får man ju säga. Det kändes ju som att de var oslagbara. Ja. Att det inte gick riktigt att rå på öst. Alltså. Och då pratade vi alltid från Sovjetunionens ishockeylag till friidrottsframgångar, skridskoframgångar, etc. etc.
Har du varit där?
Jag har åkt igenom DDR.
Bilat igenom?
Ja, jag åkte faktiskt på en helt sjukt nog. Så när vi efter nionde klass så sommarjobbade jag och två till på ett arbete. Och sen så tog vi dem den lön som vi fick där och möttes på Brunnsparken. Och sen gick vi och köpte oss en Alpenresa som gjordes i januari 1990. Så då åkte vi igenom DDR. utan att riktigt förstå vad vi åkte igenom, tror jag. Och sen skulle jag faktiskt varit i DDR 1989 och spelat landhockey precis innan muren föll. Men jag var för ung och fick inte plats i laget helt enkelt som åkte.
Marcus, du har varit i DDR.
Ja, jag tror det. Jag vet att vår familj åkte Trelleborg Sassnitz en gång i tiden. Och jag har för mig att det var slutet på 80-talet. Vet inte om muren hade fallit, men det var nog i skarven där någonstans i alla fall. Men det var väldigt uppenbart att det var just Östtyskland vi åkte in i. Sassnitz var väl östtyskt, hoppas jag. Eller?
Ja, det var det.
Ja. Och att vi gick på en marknad där bland annat, och jag tjatade på min stora syster Sofie, och hon hade läst tyska ett tag då. Jag ville veta, hur säger man, vad kostar det? Och det satte sig inte riktigt. Och jag vet inte om det fortfarande har satt sig. Vi fil kostet S eller något sånt där, skulle man säga då. Det gick ju inte på bland stånden. Med D-mark.
D-mark trots allt, inte östmark.
Eller mark. Mark var det.
Mark. Mm. Vad vet jag om så här... Alltså min källa för hur det vardagliga livet såg ut i det där, det är den här filmen från 06, Das Leben der Anderen, De Andras Liv. Jävligt bra.
Om det är folk som... Otroligt bra film.
Otroligt bra film, ja. Men där tecknas det ju som att det är ett tortyrliknande liksom övervakningssamhälle. Så det verkar ju vara helt fruktansvärt. Vad är din uppfattning av hur den vardagliga liksom östtysken levde?
Ja, men jag har ju även en annan film där som heter Goodbye Lenin.
Just det.
Som ju också kommer i det häradet lite innan. Som väl tar upp lite mer vardagligt liv ändå.
Men det är en komisk skildring.
Mer av en komisk, tragikomisk kanske, skildring kring DDR.
Är det mormor där som de vill inte berätta?
Mamman vill de inte berätta för att muren har fallit.
Ja, så är det, ja.
Jag tror att de, som många andra länder, så tror jag att de flesta ändå arbetade på. Mm. Och att man levde i det där, och man hinner nog inte reflektera alltid så mycket. Utan det är, man går till jobbet och... Så ska man hem och hämta barn, och så ska man laga mat, och så ska man gå och lägga barnen, och sen är det dags att gå upp till jobbet dagen efter igen.
Mm. Så att,
jag tror att det är precis som er, som med många andra valfrågor och sådär, så är det är svårt att... Det blir för stora frågor helt enkelt för många, så att många tror jag bara levde på.
Ja.
Och det skulle jag egentligen vilja se. Någonting mer av hur ett vardagligt liv såg ut egentligen. För att jag tror ju nog att staten, det där, någonstans blev paranoid. Att man kände att man behövde ha koll på människor för att det här projektet, om vi ska kalla det så, skulle fungera.
Mm. Ett jävligt tydligt bevis på det är väl också att man bygger Berlinmuren.
Berlinkrisen 61 som det var då, då strömmade ju folk över till väst, för att man märkte att lockelsetonerna var väl större.
Vad är det man alltid tar? Är det strumpbyxor, va?
Nylonstrumpor. Men så då strömmar ju folk över, och för att förhindra detta så var man väl tvungen att, tyckte man väl då att man var tvungen att göra åtgärder helt enkelt. Och då reses ju den här muren över en natt, där då Walter Ulbricht, som var generalsekreterare och hans arvtagare efter SED-partiet, Erich Honecker, är ju stor organisatör bakom detta. Och intressant är, jag har ju varit på Stasi-högkvarteret i Norrmalmstrasse, och där är ju fortfarande, tavlan hänger fortfarande ovanpå det stora samlingsrummet.
Mm-hmm. Aulan.
Ja, eller vad man kan kalla det, ett stort konferensrum i alla fall. Och det, jag tror att säkerhetspolisen och Stasi alltså såg det där som någon slags triumf.
Uh-huh.
Alltså det är deras största triumf var att de lyckades bygga den här Berlinmuren utan att någon lyckades få veta det.
Uh-huh. Mot slutet där så har de ju, jag har sett olika siffror och sådär, men att det är liksom akter på nästan en tredjedel av befolkningen och upp till 2 miljoner informatörer och 100 000 anställda. Och så
att det händer ju också i vissa fall då att alltså familjemedlemmar som är informatörer och övervakar sin egen familj och anger familjemedlemmar och sådär.
Ah.
Tror ni inte också då att det var lite av ett spel för gallerierna det där då? Att man på något sätt, alltså kanske vissa familjer var man ganska öppna med det, att jag har blivit approcherad av säkerhetspolisen och de kräver att jag ska lämna lite information, så nu kommer jag göra det.
Okay.
Jag tror inte kanske alltid att det var så oerhört hemligt alltid heller, utan man kanske var ganska öppen med sin familj om att de kräver det här av mig. Och då lämnar jag lite information och så är de glada, nöjda och glada helt enkelt.
Okay.
Men det sagt, så är det ju ändå fruktansvärda siffror och ett otroligt fruktansvärt övervakningssamhälle. Och jag vill komma till det. Kanske är det också skräcken över att behöva leva ett sånt samhälle som gör att man har blivit intresserad också.
Ja, i närhetsprincipen också. Det är ett grannland till oss. Mm. Det är bara över vattnet där till Sassnitz. Och så är man inne i skiten.
Precis, och det är därför vi tar upp det ämnet av närhetsprincipen. Har då nyhetsvärde för våra lyssnare. Så.
Det är ju ganska intressant för övrigt att på östsidan hette ju Berlinmuren inte Berlinmuren, utan den antifascistiska skyddsvallen.
Just det.
Bara en sån sak.
Det är en som jag tycker är märkligt, eller som jag minns var en sån stor omvälvande insikt, var ju när man förstod att okej, Västtyskland, alltså Västberlin, är omringat av Östtyskland. Så de flyr in i en liten bara liksom cirkel där. Men var det så att kom du över muren, då är det lugnt. Var det så eller?
Ja, så har jag uppfattat det.
Så då är det så här,
man på något sätt sökte någon slags, man behöver inte söka någon asyl eller någonting. Nej. Utan lyckades man fly så blev man omhändertagen av västmakterna.
Och det var aldrig någon Stasi agerade liksom inte utomlands på det sättet att man plockade tillbaka östtyska in i Östtyskland?
Det tror jag nog säkert att det var en del som släpptes ut för att man dels ville ha information tillbaka. Det var ju också ganska stor politisk utväxling, kan vi kalla det, att fångar på något sätt som satt fängslade i DDR köptes ut av västmakterna, för att öst hela tiden eftertraktade ju västvaluta. Mm. Hårdvalutan var ju väldigt välkommen i Östtyskland.
Mm. Ja, men just det där att man vet om att jag ska bara räcka att jag tar mig över dit så är det lugnt. Mm. Alltså att det är så jävla, man kan ju se den platsen varifrån allting, där står jag där så är det lugnt. Jag kan liksom fysiskt ta mig dit, men där uppe står i det där tornet. Står, det är också en form av tortyr att det är så en liten bit bara. Och så ändå, ja.
Det som man kan reflektera över, som säkert många östtyskar gjorde, om det nu är en antifascistisk skyddsvall, varför är då taggtråden lutade mot Östtyskland?
Ja.
Och varför står vakterna och riktar gevär mot oss och inte mot väst?
Mm.
Och dessutom ska jag säga det att inga murvakter var berlinare. Fick inte vara några från Berlin som fick stå i tornen och vakta muren.
Okay.
Det var bara, jag tror att det berodde på helt enkelt att man inte ville att det skulle finnas några familjeband eller liknande. Mm.
Det finns ju också, det har gjorts filmer om det, väldigt spektakulära flyktförsök. Och de gräver tunnlar och de testar med luftballong. Och jag minns en story, några som vindsurfade. Inte då från Östberlin just, men från Östtyskland, rakt över havet till Danmark tror jag, till södra Sverige. Men på vindsurfing började så, ta sig över hela havet.
Om man ska prata om det där, måste man ju också prata om idrotten såklart. Det är därför vi är här egentligen, kan man säga. Hur såg det östtyska idrottsprogrammet ut, Mats?
Jag redogör ju det från A till Ö här bara. Vänta på det. Det var ju naturligtvis en oerhörd satsning. Jag tror att man, eller rätt sagt, jag vet att man såg idrotten som ett medel för att nå erkännande runt om i världen. DDR slet ju hårt med det, att få erkännande. Tog lång tid innan olika stater runt om i världen erkände Östtyskland och den ryska ockupationszonen helt enkelt, eller sovjetiska ockupationszonen. Tyskland delades upp i fyra zoner, Storbritannien, Frankrike, USA och Sovjetunionen. Och den sovjetiska zonen av Tyskland blev då Östtyskland. Och den sovjetiska zonen av Berlin blev ju då Östberlin helt enkelt. Men idrotten fick stor betydelse och man hade de här spartakiaderna, man hade ju idrottsuniversitet, idrottsskolor med mera för att få fram idrottsstjärnor helt enkelt. Det var ett skyltfönster, ett väldigt, väldigt stort och bra skyltfönster för att visa världen att vi minsann duger till och är en modern stat kanske.
Det här systemet fungerar. Mm. Det bygger friska, välmående, starka människor. Men där menar jag på att TV måste ha spelat en jävla roll. För hur ska man annars visa upp sig?
Ja, men jag tror också att man var ganska...
Eller media då?
Ja, men jag tror helt enkelt att Östtyskland var, och DDR i sin tur då, var nog väldigt bra på två saker helt enkelt. Man var bra på spionage, och man var bra på att kopiera och man lyckades få fram bra idrottsstjärnor tack vare det helt enkelt.
Ja, och det som sticker ut här är ju att det är ett ganska litet land. Det är inte mer än 16-17 miljoner invånare. Jag menar, om Sovjet går starkt i ett olympiskt spel reagerar man inte på, för att det är sånt ofantligt stort land och det finns ett sånt otroligt underlag att ta ifrån. Men så kommer den här lilleputtnationen, ja, det är lite överdrivet kanske, men en ganska liten stat och sen hävdar sig på ett sånt sätt. Det är klart att det saknar ju motstycke i idrottshistorien väl?
Ja, det skulle jag nog säga att det gör. Det kanske går att jämföra lite med Norge. Nej, men Norge i dessa dagar kanske. Mm. Alltså, jag kollade upp lite siffror här, men Norge är ju tvåa i medaljligan 94, men tar flest medaljer i Lillehammer. De är tvåa 98, de vinner medaljligan 02, de är tvåa 2014, vinner medaljligan i Pyeongchang 2018 och vinner nu medaljligan i Peking. Och de är ju bara 5 miljoner invånare. Men det är klart att på sommar och OS så är de ju absolut inte lika starka i Norge. Och där var ju DDR ohyggligt starka å sin sida. Så att de hade ju en ofantlig bredd. Så jag skulle säga typ att det skapades ju ett olympiskt monster i det i Östtyskland.
Och det byggdes ju inte av kruska, kli och apelsiner, om man säger så. Prata småländska nu, ni vet att kruska klia va?
Jag har jobbat på livsmedelslager så jag vet vad kruska klia
är. Ja, vad är det för
det är någon jävla, ja, vad är det för någonting? Någon blandning av lite havre och sån nyttig skit som du stoppar i munnen. Min pappa under många år så klev han upp på morgonen och så bara matade han i sig 10 sådana här teskedar kruska klia så. Ur en burk.
Det räckte helt enkelt.
Svalde med vatten och så var det bra med det. Så 2 paket röd prins på dagen sen. Ja.
Det där ljudet betyder att gratisversionen av det här avsnittet är slut. För att lyssna vidare så behöver ni bli avsnittsdonatorer på patreon.com. Alltså patreon.com. Och så söker ni efter snett inåt bakåt där. Så får ni välja hur mycket ni vill betala för varje avsnitt. Och sen så när ni gjort det så får ni en länk som ni kan klistra in i er vanliga poddspelare. Den som du alltså lyssnar i nu förmodligen. Så att du kan lyssna på alla avsnitten. Precis som vanligt sen med hjälp av en länk. Men du behöver alltså gå in och registrera dig som avsnittsdonator på patreon.com. Om du har några svårigheter med det, tycker att det är krångligt, så är det bara att du hör av dig till oss. Antingen på Twitter eller Instagram eller Facebook där vi finns. Eller också kan du mejla till mig på emil.p.eriksson@gmail.com. Det går också bra. In på Patreon så ses vi där. Hej!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.